Ja, god förmiddag igen. Ska vi se här. Om vi får upp någonting på skärmen här. Det verkar inte vilja riktigt. Här kommer något. Bra. Fint. Hesekiel 38 tänkte jag prata lite om idag. Gog från Magog. Det låter lite grann som Sagan om ringen eller Trollkarlen från Oz, men det är det faktiskt inte den här gången. Förra veckan så gick vi igenom lite grann kapitlet innan, Hesekiel 37. Och en text som de flesta faktiskt känner igen, om de förtorkade benens dal som det kallas för. Och det handlar om hur Israel kom tillbaka till sitt land. Inte efter fångenskapen i Babylonien då, utan efter att under mer än 1800 år har varit utspridda över hela världen. Så förra veckan hade vi en historielektion kan man säga här. Idag blir det geografi. Kul va? Om någon hade sagt det till mig för 10 år sedan när jag satt där nere, då hade jag somnat som en stock. Men jag tror att det kan vara lite intressant ändå. Hesekiel 38 och 1-9 tänkte jag att vi börjar med att läsa. Herrens ord kom till mig: människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Meshek och Tubal, och profetera mot honom och säg: så säger Herren Gud, ser jag emot dig Gog, du storfurste över Meshek och Tubal, jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. Perser, nubier och puter är med dem, alla med sköld och hjälm. Gomer och alla dess härar, Togarmas folk längst upp i norr, och alla dess härar, många folk har du med dig. Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och ta befäl över dem. Efter lång tid ska du kallas till tjänst. I kommande år ska du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken och alla bor där nu i trygghet. Dit ska du dra upp. Du ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet. Du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. För ungefär 1,5 år sedan så började jag skriva på en blogg. Och jag skriver om något som kallas för apologetik. Det kommer från grekiskan apologia och betyder ungefär försvar eller försvarstal. I första Petrusbrevet 3:15 så står det så här: Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredd att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Tanken här med apologetik är ju inte att man ska försvara Gud egentligen, för det kan ju han göra själv. Och inte heller att man ska försvara Bibeln, för den, om man läser den, försvarar ju också för sig själv. Och ganska självklart, tanken är att vi ska försvara det hopp vi har, alltså våran tro. Varför tror vi på Bibeln överhuvudtaget? Och eftersom jag har den här bloggen så har jag kommit till en del diskussioner via nätet med alla möjliga människor. Och vissa som kallar sig för ateister eller nya ateister till och med. Jag har diskuterat lite med om både skapelseteori, evolution, slaveri i Bibeln. Vad står om det? Bibelns trovärdighet i sina översättningar och så vidare och så vidare. Det har varit mycket roliga diskussioner. Men så fort jag tar upp det här ämnet som vi pratar om nu, profetior, då slutar diskussionerna. Antingen så försvinner bara de här personerna från de här trådarna som man diskuterar i. Eller också så informerar de mig om min låga intelligens och sen försvinner de. Det är väl lite så det har gått till. Men Bibeln är faktiskt den enda så kallade heliga bok i världen som innehåller tydliga profetier som har gått i uppfyllelse. Man jämför då med böcker som Avesta från zoroastrismen och Bhagavad Gita från hinduismen och de här Lotusutran och även Koranen då från islam. Inga av dem innehåller profetier som har uppfyllts. Men Nostradamus då, säger folk. För när man tittar på Discovery Channel och History Channel och allt vad de heter, så säger de ju alltid att Bibeln, det är ju inte en bok man kan lita på. Men den är Nostradamus, han verkar ha varit en riktig siare som säger precis vad som ska hända. Men så jag satte mig och läste lite grann faktiskt av vad han har skrivit. Inte jättemycket, men lite grann har jag läst. När man läser honom så börjar man se att han skriver på ett väldigt allmänt och ospecifikt sätt. Jag har faktiskt ett litet exempel här, och det här är en av hans absolut mest kända så kallade profetior. Han skrev så här: vildsinta odjur ska av hunger simma över floder. Större delen av området blir emot hister. Den store ska tvinga in det i en bur av järn, medan det tyska barnet inget ser. Det här fick inte jag ut någonting av när jag bara läste det. Men sen i efterhand så har folk sagt att det här är en så kallad profetia som förutsäger andra världskriget. Man försöker föra det konstiga ordet hister att bli Hitler. Men det är det ju inte. Så då tänkte jag, ja men det här tyska barnet som det står om, det kanske är något. Men sen kom jag på att Hitler var ju inte från Tyskland, han var ju från Österrike. Så att 0 poäng till Nostradamus skulle jag säga. Hesekiel 38 då, som vi läste. Vad handlar det om? För att kunna förstå det här så tror jag att vi måste ha en liten geografilektion och förstå vad de här gamla namnen betyder idag. Det stod ju så här: människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Mesik och Tubal. Det är ju rena grekiskan om man bara läser det så här. Men Gog är ju alltså en person som kallas för storfursten över Mesik och Tubal. Och han är från ett land som hette Magog på den tiden när Hesekiel skrevs. Och det här får man ju gå till de som verkligen har studerat historia för att se vad är det här för ställen egentligen. Och det här Magog skriver bland annat Josefus om på 100-talet efter Kristus. Det låg öster om Svarta havet och norr om Kaukasus bergskedja. Och sen står det även att Gog här ska komma från landet längst upp i norr. I Hesekiel 38 står det att du ska komma från ditt land längst upp i norr bland annat. Och då om man startar från Kaukasus bergskedja och drar ett streck rakt upp i norr, så drar man ett streck egentligen rakt igenom Ryssland. Från söder till norr då. Och om man fortsätter att resonera så här så kommer man fram till en ganska intressant lista. Det här är alltså länderna som det står om i Hesekiel 38. Magog, alltså Ryssland. Mesek låg i östra Turkiet på gränsen till Armenien. Tubal, lite mer mot centrala Turkiet. Persien är ju Iran. Det är ju allmänt känt. Iran. Ja, det, ja, jag skriver fel där. Förlåt. Iran ska det vara. Nubierna kom från Sudan. Puteerna kom från Libyen. Gomer, centrala Turkiet. Och Turgama, östra Turkiet. Så drar man ihop det här så är det alltså Ryssland, Turkiet, Iran, Sudan och Libyen. Som det står att en dag ska komma emot Israel som nation. När man börjar prata så här så kan man bli lite anklagad för att hålla på med nyhetsexegetik, som de kallar det för. Att man tittar på nyheterna och sen försöker man trycka in vad som händer nu i bibliska texter. Men för att vi inte ska tro att det är det jag håller på med så har jag översatt här en sak som Cyrus I. Schofield, en man som levde i förra sekelskiftet och faktiskt skrev eller satt ihop den första studiebibeln. The Schofield Reference Bible heter den. Den kom ut 1909. Han fick en fråga om den här texten. Och han sa så här, ungefär så här: jag vet inte hur det ska gå till, men en dag kommer Ryssland, Persien, alltså Iran, och Turkiet tillsammans med några andra länder att anfalla Israel. Det som var lite speciellt just då, 1909, det var ju att Ryssland var ett ortodoxt kristet land. Persien och Turkiet var relativt västinfluerade och ganska vänligt inställda till judar. Turkiet var fram till för bara några år sedan det land där flest judar åkte och semestrade. Så är det ju inte riktigt längre. Och Israel då, 1909, det existerade ju inte ens som nation. Men Schofield, han läste ju Bibeln bokstavligt och kom fram till det här i alla fall. Trots hur det såg ut då i världen. Men om man läser lite längre fram här så säger Gud någonting som är också intressant till Gog från Magog. Han säger så här: då ska Saba och Dedan och Tarshish köpmän och alla furstarna fråga dig: har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte? Det här låter ju inte som att de är speciellt intresserade av att gå med i det här kriget. Eller ens åt andra hållet heller protestera mot det. Utan de lutar sig tillbaka och bara frågar: vad är det du gör egentligen? Saba och Dedan här, det är nuvarande Jemen och Saudiarabien. Och Tarshish, det låg i södra Spanien. Men när de säger Tarshish köpmän, så menar de flesta att han beskriver delar eller kan vara också hela Europa. Saba och Dedan då, Saudiarabien, de har ju gått precis åt motsatt håll om man jämför med Iran och Turkiet nu på senare år. De har ju blivit mer vänliga mot Israel och till och med börjat samtala och förhandla lite med dem. Så att de skulle förhålla sig neutrala i ett sånt här läge, det är ju ganska naturligt. Men en sån här sak som ett anfall mot Israel, det uppstår ju liksom inte ur ett vakuum, utan det måste ju finnas vissa förutsättningar för att det ska bli av. Så, vad är det som egentligen måste ske för att den här profetian ska kunna gå i uppfyllelse eller ha skett? Jag har gjort en liten lista. Nummer ett då, Israel måste ju finnas som nation. Annars har ju inte de här länderna någonting att gå i krig emot egentligen. Vi läste ju: de som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. Det var ju det vi läste om förra veckan. De har förts ut från folken och bor där nu i trygghet, står det. Och nummer två, Israel måste ha genomgått en enorm ekonomisk och ekologisk tillväxt för att det här ska kunna bli av. För de här Saba och Dedan, de säger ju till Gog: har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte? Plundra och röva, det är ju inte något man gör mot ett land som består av stenberg och malariamygg, som det gjorde för 100 år sedan. Utan någonting måste ju ha hänt. Och det har ju hänt mycket under de här senaste 70 åren. Israel har ju länge varit de stora exportörerna av frukt och blommor bland annat. Men nu på senare år så har det ju hänt massor som kan förändra Israels ekonomi totalt. De har hittat en enorm depå av naturgas under landet. Och jag tror att det var så sent som 2018 så hittade de olja också. De räknas nu faktiskt som det åttonde mest framgångsrika landet. Om man räknar ihop allt, både militär och ekonomi och alla de här grejerna. Trots att de under 70 år i stort sett har varit tillstånd av krig. Nummer tre sen då, Ryssland. Varför går de dit? De måste ju ha någon typ av intresse i det här området. För vi läser ju, så säger Herren Gud, se, jag är emot dig Gog, du storförste över Meshek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Det här med att sätta krokar i dina käftar, det är ett ganska ordentligt uttryck som Gud använder här. På den tiden när Hesekiel skrevs så tog man ju krigsfångar som slavar. Och det var faktiskt hur man fraktade dem, eller förde dem från ett ställe till ett annat, att man faktiskt satte krokar i munnen på dem och tog dem dit man ville. Men det är inte så trevligt, men det är den bilden Gud använder sig av här. Gog, alltså Magogs eller Rysslands ledare, kommer alltså inte vara så villig att dra ut i krig, men någonting kommer göra att han måste det. Och om det här nu skulle vara en ganska snar framtid som det här händer, så är det inte så svårt att se vad det skulle vara för något. Rysslands absolut största export just nu är ju naturgas, som man har haft stort sett monopol på under de senaste åren, både i Europa och stora delar av Asien. Och nu har de fått en oväntad konkurrent. Sen nummer 4 då. Länderna runt omkring måste ha något som för dem samman. För att det har ju alltid varit en massa strider mellan grupper och stammar och klaner och sånt i Mellanöstern. Men på 1600-talet hände ju något som på i alla fall ett plan för dem samman. Det var ju att islam startades. Eller grundades. Nu är det ju massa splittringar även inom islam. Men mellan sunni och shia, muslimer och sådär. Men det är en sak som de faktiskt enas om. Att Israel måste bort. Och har man en gemensam fiende, då har man ju någonting att samlas runt och enas om. Man brukar ju säga, en fiende till min fiende är min vän. Och det är väl lite så det fungerar. Sen måste ju Israels berg, alltså Golanhöjderna, måste tillhöra Israel. För det är där själva kriget kommer att utspelas. Och 1967, under det så kallade sexdagarskriget, så blev det också verklighet. Sen kommer vi till nummer 6 här. Den är lite klurigare, för att det är svårt att läsa en sån här text när man inte riktigt vet vad det handlar om. Det är lätt att man bara skummar förbi, och ännu svårare att läsa vad som inte står där. Men det står ju faktiskt att anfallet ska komma från norr. Och precis norr om Israel, där ligger ju Syrien. Och Syrien nämns ju inte ens i de här texterna. Det är lite konstigt, så någonting måste ju ha hänt. Men just nu, om man ställer sig på norra bergen i Israel och tittar upp mot Syrien, så ser man ganska mycket militär där nere. Det är ganska oroligt. Men de militärerna som är där är i stort sett inte syriska militärer, utan det är iranska och ryska styrkor som står där. Så det verkar ju som att det här är någonting som ändå skulle kunna vara på gång. Nu ser det ju inte så ljust ut det här för Israel. Så man undrar, hur kommer det egentligen att gå? Om de nu är Guds folk fortfarande, vad kommer att hända? Om man läser lite längre fram här i Hesekiel 38, vers 18-23. Så svarar Gud på det. Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren Gud, då ska jag släppa lös min vrede. I min lidelse och min vredes eld försäkrar jag. På den dagen ska det bli en stor jordbävning i Israels land. Då ska de bäva för mig, havets fiskar, himlens fåglar, markens djur och alla kräldjur som rör sig på marken. Och alla människor på jordens yta. Bergen ska slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden. Jag ska kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren Gud. Den ene svärd ska vara vänt mot den andres. Jag ska gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar och de många folk som följer honom. Så ska jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hedna folks ögon. Och de ska inse att jag är Herren. Alla kommer att inse att det är Israels Gud som är Gud. Det kommer nog inte vara någon tvekan när fem länder går till fullskalig attack mot ett land som är mindre än Småland faktiskt. Många som studerar de här profetiska texterna är ju överens om att det här kriget kommer vara slut på mindre än ett dygn. Det kommer gå fort. Om man ser på de metoderna som Gud kommer att använda så känner man igen dem från andra ställen i Bibeln. Det är ganska tydligt då att det är han som strider för Israel. Det står om en jordbävning, en enorm jordbävning. Slagregn, hagelstenar, eld och svavel. Det är inget som man åstadkommer själv så där egentligen. Nu vill jag poängtera här att jag står inte och säger att den här Gog som det står om är Putin i Ryssland idag. Det är inget som man vet innan sånt här händer, utan man får ju inte detaljer, sådana detaljer i Bibeln alltid. Det har hänt att Gud har gett namn, men det här är ju mer som en ledare. Det kan hända snart, men saken är att det här är lite grann som när man spelar schack. Man ställer ut sina pjäser väldigt strategiskt så, och sen kan det gå väldigt fort innan spelet slut. Innan det tar slut. Men ibland så hamnar man i någon typ av låst läge, så det kan ta ganska lång tid. Så att det här är ju ingenting man kan sätta datum på. Men det jag menar är att de här pjäserna i Hesekiel 38, det ser verkligen ut som att de håller på att ställa sig på sina platser. Så vi vet ju inte när det här kommer hända, men eftersom det står i Bibeln så vet vi att det kommer att hända. Så vad kan vi få ut av en sån här text? Jag skriver upp två saker faktiskt. Gud har allt under kontroll. En av de där som kallar sig ateister då, som jag diskuterar med, lyckades måla in mig i ett hörn en gång. Han skrev så här: tror du att Gud kan göra vad som helst? Ja, självklart, skriver jag tillbaks. Då frågar han: kan Gud skapa en sten som är så tung att han inte orkar lyfta den? Det är ju lite av en kuggfråga förstås, och jag hade inget bra svar på den just då. Men sen har jag ju lärt mig att det finns saker som Gud faktiskt inte kan göra. Han kan inte tillåta att synd och ondska håller på hur länge som helst, för han är ju rättfärdig. Han kan inte ljuga eller göra något annat som går emot hans personlighet eller hans natur, för han är ju sanningen. Han är kärlek och han är helig, så vissa saker kan han faktiskt inte göra. Så mitt svar då borde ha varit: nej, han kan inte skapa en sten som är så stor att han inte kan lyfta den. För han har alltid full kontroll över sin skapelse. Så vad som än sker i världen runt omkring oss, så behöver vi inte egentligen fråga oss vart tog Gud vägen i allt det här. För han har ju redan sagt hur det ska bli. Och sett ur vårt mänskliga perspektiv så är det ju inte alltid bra saker som kommer att hända. Men vet jag ändå att Gud har full kontroll. Jag kan ju inte stå här och lova att alla här kommer ha ditt bästa liv nu, eller hur man brukar uttrycka det. Och det här idag har ju inte varit direkt någon sån här förverkliga dig själv predikan heller. Men jag tror att sånt här måste man också höra ibland. För vi vet ju precis hur det ser ut i världen idag. Kristna förföljs som aldrig förr. Antisemitismen ökar ju igen. Och det pratas om virus, jordbävningar, kärnvapen i både Iran och Nordkorea och så vidare. Men vi som tror behöver ju faktiskt inte ha panik över sånt här. För vi vet ju hur det kommer att gå till slut om vi läser Guds ord. Speciellt de sista kapitlen i Bibeln, så ser man ju precis hur det kommer att gå. Och vi människor har ju fått en fri vilja. Vi har fått en fri vilja från Gud. Och den låter han oss använda, både på gott och ont. Men som vi ser om vi läser Bibeln, så han låter oss inte gå hur långt som helst med vår fria vilja. Till slut så säger han stopp. Ondskans tid är ju begränsad. Men Gud är evig. Och vår relation till honom är också evig. Så om man ser på hela våran, hur länge vi kommer leva, så kommer den här ondskan som finns nu bara vara en försvinnande liten tid. jämfört med vad vi har att se fram emot. Och nummer två då, Gud visar ju att han finns i sådana här texter. Han visar ju verkligen att det är han som är Gud. Det finns så många som tänker så här, att om jag bara fick se ett under så skulle jag tro. Men jag tror att det här, som när man läser sådana här texter, det är ett väldigt bra att utöva sin apologetik, alltså sitt försvar för sin tro på. Från de här, till exempel då, de här händelserna som vi läser om i Mellanöstern, det är ju bara en av väldigt många saker som står i Bibeln som håller på att hända just nu. Så när folk säger så här, hur kan du tro på de där gamla sagorna, eller hur kan det komma sig att Gud kräver att vi ska tro på honom och sen gömmer han sig? Då finns det ju faktiskt svar på det också. Gud har gett oss en bok. Han gav oss Bibeln, och där visar han vem han är. Han visar också vad som ska hända. Så jag tror att om vi öppnar den här boken och läser den grundligt och sen ser oss omkring, så ser vi att han gömmer sig inte alls. Han visar sig för de som vill se honom. Så en sista sak nu bara innan jag går och sätter mig. Om nu Gud finns, som jag har sett här, hur kommer jag då i kontakt med honom? Jag har ju precis stått och sagt här att vår relation till honom är evig. Hur ska jag då få kontakt med honom? Ska man yoga eller meditera och sitta i olika ställningar? Ska man gå med i en speciell kyrka? Eller ska man böja sig ner ett visst antal gånger om dagen och be till Gud? Nej, det finns faktiskt exakt ett sätt att komma i kontakt med Gud. Det repeteras faktiskt ungefär 160 gånger i Bibeln. Det är att tro. Alltså inte att tro att Gog från Magog en dag kommer att anfalla Israel. Utan tro, eller lita på, vilket är samma ord då, vad Jesus gjorde för dig på korset. Och att det är tillräckligt. Att den här guden som vi har pratat om idag faktiskt blev människa i Jesus Kristus. Att han levde ett syndfritt liv, och eftersom han då var utan skuld, och eftersom han var Gud och människa, så kunde han ta din skuld på sig när han dog för dina synder på ett kors. Och sen att han övervann döden och uppstod på den tredje dagen, som den första av många, för att vi skulle få liv genom honom. Så tror jag alltså inte en känsla man har, utan tron är ju ett beslut man tar, att lita på honom. Tack käre Fader i himmelen att du har full kontroll över allting. Tack Jesus att när vi tycker att världen rasar samman och att allt faller i bitar, så är det egentligen så är det bitarna som faller på plats, herre. Tack Jesus också att du genom såna här ställen i Bibeln verkligen visar att du finns. Tack att vi också kan komma i kontakt med dig genom din son Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen.
Nu har vi fått med oss mycket att tänka på och att studera vidare i Guds ord. Jag tycker, kan vi inte sjunga den här sången Gud är ljus? För det var en mörk bild som du först målade upp, men Gud är ljus. Det mynnade ut i det att Gud har kontroll över allt. Han finns med i allt. Vi kan sjunga den. vi ska avsluta här. Men jag tycker vi står upp och så sjunger vi välsignelsen. Och vi tar emot Guds välsignelse.